Nu är jag på Kalvstigen igen. Tillsammans med Tyresö-radions eminente litteraturkännare, Ebbe Björkman. Förra gången, Ebbe, så berättade du om Gerda Karlfeldt, Erik Axel Karlfeldts kvinna. Som han gjorde med barn 3 gånger medan han sysslade med andra kärleksaffärer innan han slutligen gifte sig med henne. Erik Axel Karlfeldt, postum Nobelpristagare 1931. Han var dalmas. Du vet väl som skåning ingenting om hans ursprung och barn- och ungdomstid, va?
Jo, vi tänkte ju att vi skulle liksom gå tillbaka och intressera oss lite för hans olika diktböcker. Och då hade vi väl tänkt kanske att börja med den första, nämligen Vildmarks och kärleksvisor.
1895. Då var Karlfeldt 31 år.
Ja. Och då kan man ju undra, vad har han för motiv där när han skriver dessa dikter? Fonder, som man säger, bakgrunder.
Ja. Fonder?
Ja, bakgrunder.
Är det inte någonting man sätter in pengar på för att de ska växa? Den verkligt stora nuvarande folkrörelsen?
Jo, nykapitalister tänker jag på pengar.
Nykapitalister, ja. Det var dåligt.
Jo. Men litteraturhistorikerna, de menar ju alltså med fonder, det är ju så att säga bakgrunden. Och Karlfeldt var ju väldigt fäst vid sin hembygd och sitt folk där, sina släktingar. Så att den första bakgrunden då som vi tänker på och som vi ska behandla lite, det är alltså hembygden och folket. Och sen hade vi tänkt, om vi hinner, så den andra fonden skulle då vara Djursholm och vad som hände.
Det var en lärare ett tag, ja.
Ja. I 2 år.
Vi hinner inte med mer.
Nej, och så den tredje fonden skulle vara Molkom.
I Värmland.
I Värmland, ja. Men så långt hinner vi inte. Och, men
Folkärna var han ifrån. Det minns jag från litteraturämnet på gymnasiet.
Ja, han var från Karlboby i Folkärna socken.
Mm-hmm.
Och där har han ju en del dikter som återspeglar hembygden. Han skriver om åkrarna, om ängarna, om åsen. Det var väl Sundbyås kan jag tänka mig. Och älven som hade mycket stor betydelse i hans diktning. Och vi har en dikt där som du skulle kunna läsa, va?
Över Dalälvens lugna yta, timmerstockarna långsamt flyta. Brunnby skogen på andra stranden står under bleknande himmelsranden, svart som ett spjäll, dofterna svalna i mörknande kväll. Än i en bakgårds mörka lider, slipstenen skumpande tungt sig vrider i plaskande horn. Lien i sliparens händer gnisslar, långt ut på älven en åra visslar. Flöjtspel där bort i en sökande ton. Men i ett loft ett fönster sig rör och fnittrande viskande röster man hör. Där nedanför vankar den ståtlige herrgårdskusken, lagårdsolle, den stackars slusken, lurar svartsjuk vid flederbusken.
Mm.
Var lite stilbrott där i slutet?
Ja, det var det. Därför att Karlfeldt var ju ofta väldigt rädd för att hans diktning skulle bli sentimental.
Det var den ju ofta.
Ja, just det.
Men åtminstone för vår moderna smak.
Mm. Men så vill han vända på detta och därför slutar dikten på det sättet som du nyss läste. Det finns andra dikter också som speglar hembygden med ängar och åsar och allt det där. Den heter, och den som du läste nu, den heter Inom hässjorna. Det glömde vi att säga. Mm. Men det finns en till som speglar bygden där. Och den heter en vandringsdag. Och där kan du väl läsa någon strof.
I soluppgångens timma, när kärrets lätta dimma drog bort för friska fläktar, då bröt jag upp från byn. All nejden tycktes bada i sommarfärger glada, och fläcklös spände fästet den stora paraplyn. Nu vill jag ränseln kasta och här i backen rasta. Där nedan vilar ängen, en mognande blondin. Där lyser gul ranunkel i klöverbladens dunkel, och tisten lyfter kungligt sin krona av karmin. Lång är min lugna slummer bland mjölonris och lummer. Då skär i mina öron ett gällt förtvivlat skri. Yrvakna ögon skönja, kvällshimlen röd som mönja, och under den en ormvråk som seglar trögt förbi. Nu är det väl lite häftigt, Ebbe Björkman, att likna en äng med en mognande blondin.
Ja, jag tycker blondinerna ska vara tacksamma för att likna vid en äng, en åker, en äng och en sädes, ett sädesfält i solen.
Är de lika fruktsamma som blomstrande ängar, menar du det?
Ja, kanske mer en estetisk aspekt på det där. Men om man nu
ser den sista strofen, den bröt lite grann mot den här naturskildringen. Det var en ormvråk som seglar trögt förbi. Lät hotfullt.
Just det, det var hotfullt. Han beskriver ju naturen där.
Ett lugnt, gällt förtvivlat skri.
Ja.
Vad är det?
Ja, det var väl på det sättet att detta kan ju möjligen peka fram mot Karlfeldts något labila psyke som han uppvisade sedan.
Blandar du inte ihop Karlfeldt med Frödinger?
Nej, Karlfeldt hade också depressioner. Ganska svåra depressioner.
Jaså?
Ja. Så att det där kanske pekar fram mot någonting sådant. Det var detta med bygden. Men sen har vi ju folket där. Och han har ju skrivit hans första dikt i Vildmarks- och kärleksvisor. Den känner säkert de flesta till. Det är Fäderna. Och dessa Fäderna, det var ju faktiskt så att det var inte faderns släkt han tänkte på, utan det var moderns släkt.
Varför det?
Jo, därför att modern, hon kom ju från en annan bygd, visserligen i närheten. Hon kom ifrån Hyttbäcken.
Också där, i södra Dalarna?
Ja, där hon var född och uppvuxen. Hon hette ju Anna Jansdotter Andersson. Och hon gifte sig med en Anders Mattsson som ägde denna gård där Erik Axel växte upp, nämligen Tolvmansgården. De var inte gifta så förfärligt länge, Anna och Anders.
Därför hade inte mamma varit gift förut?
Nej, detta var hennes första äktenskap. Aha, ja. Aha. Och de fick alltså tre barn. Men han dog redan 1861 och sen stod hon där ensam på gården med tre barn. Mm. Men då var det ju på det sättet att Erik Eriksson i Jularbo, han, ja, kan man nästan säga, han skyndade sig väl dit och uppvaktade änkan och gifte sig så småningom med henne. Hon fick ju Erik Axel
juli 1864.
Ja, och den gifte sig i juni månaden innan.
Det gick snabbt, tror du?
Ja, det gick snabbt. Det var en snabb affär, det där.
Men varför var Karlfeldt, Erik Axel alltså, mera intresserad av moderns släkt än av faderns?
Jo, därför att det gick ju synnerligen illa. Därför att visserligen var Annas andra man, Erik Eriksson, en duktig och skötsam karl. Men det gick ju illa därför att på grund av det här frihandelsavtalet som var, så fick inte bönderna det rätta priset för sina produkter och gårdarna gick ofta i konkurs. Så gick det också med Tolmötsgården. Den gick alltså i konkurs 1885 och den gick alltså de ur händerna. Och det var ju så sorgligt, därför att egentligen var det ju på det sättet att den pojken som föddes i Erik Axels mors första gifte, Johan August, han skulle ju ha haft den gården. Men genom att den, jag vill inte påstå att den missköttes, men genom att det gick så illa så att de förlorade, så fick han syssla med någonting annat. Och detta gick ju under hela livet Erik Axel mycket djupt till sinnes. Han tyckte det var rysligt sorgligt att Tolmansgården gick dem ur händerna. För sen fick denna Johan August syssla med någonting annat. Han skaffade sig en affär och blev handelsman. Han skulle egentligen haft gården. Och det tyckte ju Erik Axel att det var väldigt tragiskt att han aldrig fick den.
Gjorde han då sin egen pappa till syndabock för det här fiaskot? Eller
vad? Ja, det gjorde han. Han blev ju mycket besviken på fadern, trots att fadern kanske inte kunde hjälpa det. Och nu var det ju faktiskt så att fadern kom ju i fängelse.
Varför det?
Jo, han var ju tvungen att låna pengar för att det hela skulle gå ihop. Och så vid några tillfällen så skrev han borgenärernas namn på de här växlarna.
Han förfalskade alltså?
Ja. Så att han, fadern och Erik Eriksson åkte i fängelse.
Och för hur lång tid då?
Han satt 2,5 år.
Var då någonstans? Falun eller Västerås? Eller?
Ja, han satt väl i Västerås.
Var det inte i Västerås som denna bondson Erik Axel faktiskt fick gymnasieundervisning rent av?
Jo.
Oerhört fint på den tiden.
Han tog studenten. Ja. Och när han tog studenten 1885, det var precis vid den tidpunkten då fadern transporterades i handbojor till Västerås för att sitta i fängelse.
Aha.
Så det var en sorglig historia alltihop. Och det var ju så att på grund av detta så tänkte han ju inte på sin fars släkt när han skrev fäderna, utan han tänkte på mödernet. Och dessa fäderna, det pekar liksom fram mot en annan dikt längre fram i Flora och Pomona som heter Träslottet, som vi kanske kommer till någon annan gång.
Men fäderna,
ja,
det tycker jag är en fin dikt.
Du kan väl läsa lite.
Ej finns deras namn på hävdens blad, de levde i ringhet och frid. Men jag skönjer ändå deras långa rad, allt upp i den urgrå tid. Ja, här i det gamla järnbäraland, de bröt och åker på älvens strand och malm ur gruvan bredvid. De kände ej trältjänst, förstod och ej krus, de sötto som drottar i eget hus och tog och sig högtidsrus. De kysste flickor i livets vår, en vart deras trofasta brud. De ärade kungen, de fruktade Gud och dogo i stillhet mätta av år. Mina fäder, i smärtans och frestelsens stund fick jag styrka vid tanken på er, som ni vårdat och älskat ett ärvda pund, vill jag smålig nöjd åt vad ödet ger. Och så vidare.
Mm. Ja. Gården gick så ju de ur händerna. Och Erik Axel, Han fick ju fly därifrån.
Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund. Och min själ blir beklämd och vek. Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund. Halvt nödd, halvt villig, er sak jag svek. Ja. Är det detta det?
Ja, det är detta det. Det är detta det. För han får ut Uppsala. Och modern flyttade till Krylbo. Och fadern flyttade till fängelset.
Mm.
Så att han tar ju avsked, kan man säga, utav sin hembygd. Han åker ju aldrig tillbaks dit igen. Han besöker ju aldrig mer Tolmansgården. Jo, en gång, långt, långt senare, kommer han dit tidigt en morgon och går in i trädgården. Det var kanske 3-4 tiden på morgonen, en sommardag, sommarmorgon. Men sen gick han därifrån och kommer aldrig tillbaka. Men han har alltså i en dikt tagit avsked utav hela sin barndom och sin ungdom där i en dikt som heter, ja, den heter faktiskt Avskedssång.
Nu trycken, trycken de kära händer som lett er vandring och stött er gång. Ty svalkan stiger från flodens stränder och dagen lutar mot nedergång. Låt i ett famntag av eld försmälta all split, all misstro och oförrätt. En oviss natt sina moln skall välta emellan hjärtan av samma ett. I kvällens drövande fläktar vaka och blixtar glimma på fjärran håll. Den storm är nära som hårt skall skaka oss arma agnar i ödets sol.
Mm. Ja, denna
storm... Det var lite undergångstoner där.
Ja, denna storm som man talar om och de här hotande fläktarna på avstånd, det var ju alltså katastrofen i Tolmansgården.
Men Ebbe Björkman, ett avsnitt jag inte läste i dikten Fäderna, nyss inledningsdikten i samlingen Vildmarks och kärleksvisor. Den lyder så här, och det här förbryllar mig lite. Vid njutningens vinkande överflöd har jag tänkt på er kamp, på er torftiga bröd har jag rätt att begära mer. Det har svalkat som bad i den strömmande älv när mot lustan jag kämpat mig trött. Det har lärt mig att rädas mitt eget kött mer än världens ondska och Satan själv. Mm. Här låter han ju som en munk som drömmer om brudar eller som en skamsen onanist där under 1880-talet. Vad menar han med det där?
Ja, så där fanns väl inte så stor tillgång till brudar av det slag som man kanske möjligen kunde träffa på andra orter, till exempel Stockholm eller Uppsala. Men vi kan plocka fram Johan August. Johan August, det var ju hans äldre halvbror. Han som skulle haft gården.
Han blev specerihandlare,
ja,
utan att tjäna värst mycket,
ja,
pengar.
Och han, ja visst, han behövde ibland ha lite penninghjälp. Och han hade en god vän som jag kallar för Af Nilsson. Som...
Varför kallar du honom för Af Nilsson? Han bann mig inte adling.
Af Nilsson.
Vadå?
Anders Fredrik.
Jaha, Anders Fredrik Nilsson.
Ja.
Vad var det för märkvärd med honom?
Jo, han var ju förvaltare på ett bruk i bysocken, alldeles intill Fotkärna. Och han var mycket god vän med Johan August.
Och Erik där, Axel Karlfeldts äldre halvbror.
Ja, och där på detta bruk, på Näsbruk, där samlades ju ungdomarna på somrarna. Och 1893 så kom ju Erik Axel dit till Johan August, sin halvbror. Och naturligtvis var han bland ungdomarna på Näsbruk. Och där på bruket, där regerade ju en väldigt ung härskarinna. Därför att brukspatron Nilsson var gift med en betydligt yngre kvinna. Hon var 20 år yngre. Och hon hade systrar som var ännu yngre. Och dessa systrar var på somrarna och hälsade på där på bruket. Det var Hildur och Leila Torssell. Och 1893 så träffade då Erik Axel denna Hildur och denna Leila. Och han blev så förtjust antagligen i bägge två, men...
Av tranbärets friska glöd, din mun är smäktande varm. Som finaste mossa, vit och röd, förtonar din hals och barm. Av björkarnas höstgull lånad är färgen jag ger åt ditt hår. Men din blick har en leende trånad som aldrig jag gripa förmår. Är det en av dessa?
Ja visst, detta är ju Hildur Torssell.
Glömd lycka heter dikten, vilken jag läste den där strofen.
Ja, och där är en annan också. Därför att han var nog förtjust i bägge två, kan man nog säga. Och där finns en dikt som heter Sol och måne. Och den kan du också läsa lite grann av. Därför den tycker jag är ganska trevlig.
Två vackra döttrar har patron på Vrena. Som solens ljus och glättig är den ena. Men måne vill jag kalla hennes syster. Ty hon är smäktande och blek och dyster. Den ena far och glittrar hela dagen bland vikens vass i sommargröna hagen. Och som en vårglimt ser man henne glida på vinterskaren med sin snabba sida. Den andra är en blid men mäktig låga, ett käril flödande av känsloråga. Hon älskar stilla dröm och svärmisk vaka. Och för en suck, hon ger dig två tillbaka. Det var lite svårt att välja där för unge Erik Axel Karlfeldt, va?
Ja. Nu var det inte hans döttrar, utan det var hans svägerskor. Men
då han...
Patronens
svägerskor, jaha, det var döttrar.
Det var det.
Ja, just det.
Men nu är det ju det att han kom ju in, kan man säga, i ett högre stånd där. Det gjorde han faktiskt. Men han kände sig ju faktiskt...
Han var ju student.
Ja, han var ju student.
Då var han ju väldigt fin kvar på 1880-talet.
Han var... Nej, detta var på 1890-talet. På 1893.
Han var till 29 år.
Han var till och med... Ja, han var till och med...
Visst
var det det. Mm. Men han kände sig ändå som en... Ja, som en sommarkar kan man säga. Och han hade ju sitt askepiltekomplex. Han tyckte liksom att det var så långt avstånd till dessa kvinnfolk från den högre societeten. Och i denna dikten, Sommarkaren, där är det ju faktiskt så att detta askepiltekomplex kommer fram. Inför tanken att han ska kunna få en kvinna utav något högre börd. Kan du ta någon strof där kanske? Ur Sommarkaren.
Bli ej förskräckt och fly ej din kos då jag nalkas vid landsvägskröken. Jag räcker snårets dammiga ros med min hyllning till godsets fröken. Jag är en fyr av bondestånd, en spelman på väg och vid dike. Jag är en diktens vagabond, försvarslös i andens rike. Men fri vill jag vandra bland volmar och ax i klöverdoftande nätter och dikta bondrim till konknarrens krax och nekter gals lenas och nätter. Bli ej förskräckt om i grinden det tar vid midnatt och stjärnorna brinna. Det är blott din nye sommarkar, min nådiga härskarinna.
Ja, där är väl ingen missstämning i den dikten. Alltså under 1893, då han var ute och rodde på älven med Hildur Trossell. Hon var ute och gick i naturen. Och även hon hade kanske lite intresse för honom. Så att det var väldigt harmoniskt det året. Men året därpå.
Uh-huh.
Och kanske ännu sämre, 95. Då de har flyttat ifrån Näs. Och har flyttat dem till Torsåker. Till Krattens bruk. Där A.F. Nilsson har köpt. Alltså,
Torsåker i Gästrikland.
I Gästrikland. Där han har köpt ett bruk. Då är det ju på en helt andra melodier som kommer fram i hans diktning. Därför att, vad man förstår, så var det ju så att Hildur hade kanske inte längre intresse för honom. Och det kommer faktiskt fram i Midsommarvisor. Och det är helt andra tillgångar än till exempel i dikten Sol och Mån. Om du har Midsommarvisor där på den liksom andra avdelningen.
Flora på Måna?
På sidan 49 har du Midsommarvisor 2. Och där kommer lite andra tongångar fram.
Du skymtar snabbt förbi min stol. Min stol på spelmansbordet. Och du är lik dig från i fjol. Fast allt i annat bordet. Jag kom för när ditt fagras skinn. Det är lockande och heta. Dig har jag kysst och kallat min. Fast jag bort bättre veta. Nu rinner fort den korta natt. Den korta natt och trollska. Jag hör den röda munnens skratt. Genom vals och polska. Gud nåde den vars hand är tung. Då glädjens bud hon sprider. Den som är fattig, glömd och ung. I dessa fröjdetider.
Ja.
Är det en försmådd älskare, ja. Karlfeldt som diktar där?
Han får inte vara med och dansa. Och den känslan, den här känslan kommer ännu mera fram i en dikt som vi också skulle kunna läsa. Nämligen Ur hjärtats gåtbok. Och då har den på sidan 116 skulle jag tro.
Jaha.
Ur hjärtats gåtbok.
Var det en flyende nyck? Var det sanning och glöd? Var det bloden alen som var hetsig och röd? Ja, vem nämner var kämpande känsla på jord som har levat och flammat och dött utan ord? Jag vill komma en gång då din ungdom är slut, då ditt hjärtas mysterier du tyst grubblar ut. I den döende sommarens ljus vid din dörr vill jag röra de strängar som klingade förr.
Mm. Nu var det ju det att...
Han var väl ett bra... Var inte flickor lite mera beräknande och ekonomiskt sinnade på den tiden än Fil. Kand som skrev dikter? Var inte han en lockande partner så där 1894-95?
Jo.
Han var 30 år gammal. Han såg bra ut.
Det var inget fel på hans utseende. Men sannolikt har det varit på det viset att när hon kom hem sen, jag tror hon bodde i Djursholm eller någonstans. Nej, där bodde hon kanske inte. Hon bodde, ja, någonstans på Danderyd eller Lidingö.
Mm.
Så hade hon på vintern kanske träffat någon annan mellan 1893 och 1894.
Som var minst lika ståtlig och kanske rikare.
Ja visst, så hon hade inte alls något intresse för
Erik. Det är knepigt det där med damer. Det var det även för 105 år sedan, hörru, Ebbe Björkman.
Ja.
Och nu när halvtimmen slut. Så du får fortsätta och berätta om Erik Axel Karlfeldts kvinnoaffärer. Och jag ska förstås försöka leda in dig på min favorit bland hans kvinnor. Den trogna Gerda Holmberg Karlfeldt.
Hon kommer så småningom in i bilden, ja.
Tack för den här gången.
Ja.